Jag ska ta upp något om den dubbelexponerade bilden. Jag kommer snart att förklara vad jag menar. Det är ett uttryck som jag hörde Sven Reichman en gång säga. Och för en hel del år sedan. Den dubbelexponerade bilden, den står dels för alla på nyttfödda, alltså församlingen eller Guds folk, som består av alla troende oavsett folkslag. Dels är den andra bilden det judiska folket och landet Israel. Bibeln säger att Gud har slutit ett nytt, eller egentligen i grundtexten ett förnyat förbund med Israel och Juda. Förbundet är nytt, det är kvalitativt bättre, betyder det här ordet. Men det är innehållet som är nytt, förnyat. Det är alltså inte ett annat förbund egentligen, som det här ordet betyder. Ett förnyat förbund med Israel och Juda. Det är inte ett förbund med hedningarna eller hedna kristna. Det här tas upp i undervisning om Guds frälsningsplan som jag har spelat in för något år sedan. Och jag tar också upp en del av det här i en annan undervisning om Jesu återkomst. Där tar jag också upp en hel del om ändens tid. Det går bra att gå in och lyssna på det också. Men det här med förbundet är grunden för att förstå mycket annat i Bibeln. Jag läser från Jeremia kapitel 31 och från vers 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. När detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Det är alltså ett förbund som är slutet med Israel och Juda, också det nya förbundet. Gud utvalde ju Abraham, Isak och Jakob och så småningom det folket som skulle komma av dem. Israels folk eller det judiska folket som vi säger idag. I det folkets historia i Bibeln följer som en röd tråd Messiaslinjen och löftet om Messias eller frälsaren. Därför är det judiska folket Guds egendomsfolk som han handlar med genom historien fram till Jesu andra återkomst. Gud kan inte ångra sina nådgåvor och sin kallelse. Det står i Romarbrevet 11:26. Det står så här, och det är så hela Israel ska bli frälst som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är det fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är det älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Vi människor kan svika Gud och vara trolösa, men då står Gud troget fast vid sitt ord. Det står också i andra Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 13. Är vi trolösa, han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Det innebär alltså att de löften som Gud har gett sitt ord till Israel, till det judiska folket, kan han inte ångra. Det tar han inte tillbaka. Om de är trolösa så är Gud ändå trofast. Han står alltid fast vid sin del av förbundet. Men förbundet som då handlade om i gamla testamentet att hålla lagen och buden, det kunde ingen människa klara av. Och därför kom Jesus, Messias eller Kristus som det heter på grekiska, och uppfyllde förbundet. Gud försonade världen med sig själv i Kristus. Andra Korintherbrevet kapitel 5 och vers 19. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Kristus, Jesus, gick alltså in och uppfyllde förbundet och människans vägnar. Förbundet är alltså mellan egentligen Jesus och Fadern. Men alla som tror på Jesus får del och kommer in i det förbundet. Därför att Jesus, han föddes ju som jude och uppfyllde lagen, som det står. Därför är vi ett, jude och hedning, genom tron på honom. Som jag sa, Jesus föddes som jude i Israel och frälsningen kommer från judarna, står det i Bibeln. Men vi är alltså inympade i det äkta olivträdet. Det förklarar Paulus i Romarbrevets 11:e kapitel. Olivträdet är en av de bilder i bildspråk som tas på Israel i Bibeln. Det judiska folket är Guds egendomsfolk och fick lagen och profeterna. Det innebär ett företräde men också ett ansvar. Men inte att de är för mer än andra eller bättre än andra. Genom tron är vi ett i Jesus Kristus, Messias. Romarbrevet kapitel 3, de första verserna. Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Vad betyder det om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Och så fortsätter Paulus att förklara det här sammanhanget. Lagen gav insikt om synd, men den har ingen kraft att frälsa eller ge kraft att lyda Gud. Vi är alla syndare och blir frälsta genom tro. Så varje jude som förkastade och förkastar Jesus blir därför avskuren från sitt olivträd. Det sanna, äkta olivträdet som Paulus beskriver. Romarbrevet kapitel 3, vers 20. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Och Romarbrevet 10, vers 12. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Så har vi Israel och Jerusalem, som är en förebild för det himmelska landet och staden. Det står i Hebreerbrevet 11, vers 10 om Abraham, att han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Men nu längtade det till ett bättre land, i vers 16 är detta. Nu längtade det till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, till han har ställt i ordningen stad åt dem. Guds rike är inte ett jordiskt rike, det är inom er, sa Jesus. Det blir synligt först när Jesus kommer tillbaka. Den gamla gudstjänstordningen, som vi kan läsa om i Hebreerbrevet kapitel 9, bestod av föremål och möbler, kan man säga, i helgedomen, med offrande av olika slag som förebilder till Jesu försonande offer på Golgata. Den nya gudstjänstordningen är en levande gemenskap med Gud och tillbedjan i ande och sanning, i tacksamhet för att Jesus har fullbordat allt offrande i sitt eget offer för våra synder. Vi ska därför inte gå tillbaka till den gamla gudstjänstordningen, men vi ska läsa och studera den för att se innebörden av den. Då fördjupas vår insikt och förståelse för det Jesus har gjort och den han är. Vad har det nuvarande Israel och Jerusalem då för betydelse? Jo, Gud handlar inför hela världen genom det. Alla kan läsa i Bibelns profetier om vad som kommer att ske och det som just nu sker. Alla folk kommer att vända sig mot Israel och Jerusalem, står det i Bibeln. Och de kommer därför att skada sig. Och Jesus ska komma tillbaka till Oljeberget i Jerusalem i Israel. Jag läser från Zakaria kapitel 12 och vers 2 och 3. Så jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också juda ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Och vers 9. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. I 14 kapitlet i Zakaria och vers 4 står det. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu från öster till väster till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Paulus skriver också att allt Guds ord är till uppbyggelse, förmaning, tröst och så vidare. Om Gud är mäktig att fullgöra allt han har lovat med det judiska folket och Israel, då är han mäktig att fullborda sina löften till alla som tror på honom. Om inte Gud vore trofast sitt ord till Israel, som vi kan läsa om i Bibeln, hur vet du att han inte sviker dig? Om Gud hade förkastat Israel för gott, varför skulle han inte förkasta dig när du misslyckas? Gud är rättfärdig och har inte anseende till person. Att vara ett utvalt folk innebär ju också ett ansvar. Gud visar sin trofasthet och nåd mot Israel. Men när Israels folk förkastade Guds ord och vilja så fick de och får ta konsekvenserna av det. Likadant är det med alla oss troende. Det som räknades som rättfärdiga i Gamla testamentet var alla de som insåg sina egna brister och sin oförmåga att hålla lagen och istället litade på Guds barmhärtighet och nåd till frälsning genom tro. Det står om Abraham som kallas trons fader att han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Gud har visat sin trofasthet och makt genom att låta judarna få tillbaka sitt land 1948. Många profetier är uppfyllda, men en hel del kvarstår som vi inte har sett än. Som folk förkastade judarna Jesus och Messias, vilket ledde till att evangeliet spreds till alla andra länder och folk. Ändå finns löftet kvar att Israel som folk kommer att ta emot Jesus och bli frälsta. Och det för med sig att Jesus kommer tillbaka. Vi som är frälsta, eller Jesus troende, tillhör det andliga Israel. Vi är inom citationstecken judar andligt sett. I den bemärkelsen att vi har del i samma förbund och samma löften. I Jesus Kristus är ingen skillnad, alla är ett. Men vi är inte judar i den bemärkelsen att vi tillhör det folket som är bosatt i Israel och av judisk släkt. Här finns alltså en dubbelexponerad bild som går samman i Jesus. Paulus skrev i Romarbrevet 2, vers 28. Den är inte jude som är det till det yttre och omskärelsen är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Det är alltså hjärtats omvändelse som är det enda viktiga. De judar som ännu inte omvänder sig och tar emot Jesus tillhör Guds egendomsfolk på grund av utkårelsen. Men de går förlorade som alla andra som förnekar Jesus, blir avhuggna från sitt olivträd. De förhävde sig, som Paulus varnar för i Romarbrevet. Han varnar också oss för att förhäva oss över judarna, för då kan också vi bli avhuggna. Alla har syndat och alla är i den bemärkelsen skyldiga till Jesu död, men alla kan få förlåtelse. Därför att Jesus uppstod och lever. Den dubbelexponerade bilden blir en bild när judarna som folk välkomnar Jesus. Den väckelsen verkar ske redan nu och den kommer att fullbordas i den sista svåra tiden som kallas vedermödan eller Jakobs nöd, som beskriver de 3,5 sista åren före Jesu återkomst. Vi kommer inte att kunna räkna ut dagen och stunden för hans återkomst, men vi kan säkert inte undgå att se när det är nära. Det drar redan ihop sig på alla fronter som Bibelns profetier förutsagt. Den dubbelexponerade bilden gör att vi kan läsa om Israel i Bibelns profetier och se den bokstavliga uppfyllelsen. Men vi kan också se en andlig bild. Exempelvis läser vi i Jesaja 35 och vers 1: öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Alla kan idag åka till Israel och se det här med egna ögon. Men den djupare innebörden är det som händer när Jesus får komma in i våra hjärtan. Vi får liv, Jesu liv. Den helige ande är som strömmar av levande vatten i våra hjärtans öken. Det finns villovägar av olika slag. Misstag som många gör med den så kallade dubbla bilden eller dubbelexponerade bilden är att man delar upp den i 2 bilder ända in i nästa tidsålder. Man talar om 2 förbund, ett med Israel och ett med församlingen. Israel på jorden och församlingen i himlen. Församlingen ska sedan försvinna och ryckas upp från jorden innan judarna blir frälsta, tror man. Den teorin kommer från ersättningsteologin, men det står inte så i Bibeln. Och inom parentes kan jag tillägga att den extrema delen av ersättningsteologin menar att judarna, Jerusalem och Israel inte längre har någon betydelse. Kyrkan har ersatt allt det. Det här hemliga uppryckandet nämns inte i Bibeln, och man nämner varken var Jesus ska komma eller hur det ska gå till. Det skulle innebära 2 dödas troendes uppståndelse och 2 andra återkomster. Det finns mer undervisning om både Jesu återkomst och Guds frälsningsplan, som jag sa, som är inspelad tidigare, som jag spelade in för något år sedan eller ett par år sedan, om du vill gå in och lyssna på det. Men här tar man Jesu undervisning från Matteus 24 om att änglarna skickas ut i alla väderstreck för att samla de utvalda. Och så för man ihop det med ett hemligt uppryckande. Man blandar från olika sammanhang för att få till den här läran. Ändå är Jesus så tydlig med att det här ska ske efter vedermödan, då han kommer tillbaka en andra gång synligt naturligtvis. Till Jerusalem precis som han får upp. Då ska de döda i Kristus uppstå först. Och det som lever, i grekiskan i grundtexten kan det översättas, de som överlevt katastrofen, ryckas upp av änglarna för att möta Jesus på skyn. Därför att judarna då har tagit emot Jesus som sin frälsare och messias. I Johannes evangeliets 6:e kapitel tar Jesus om de dödas uppståndelse som sker på den yttersta dagen. Det betyder den sista dagen. Alltså den yttersta och sista dagen på denna tidsålder. Han upprepar orden inte mindre än 4 gånger i det här kapitlet. Om det dödas uppståndelse. Och det är den uppståndelsen som vi alla troende längtar till och väntar på. Jesu återkomst och de dödas uppståndelse på den yttersta dagen, den sista dagen. Så säger Jesus. Johannes såg i uppenbarelseboken sedan, efter alltså Jesu återkomst, att det himmelska Jerusalem kommer ner från himlen. Det var den staden som Abraham väntade på, för han visste att det finns ett land och en stad bortom där mina lekamliga ögon kan se. Ett himmelskt land och en himmelsk stad som Gud har byggt, inte människor. Men slutstriden kommer att ske i Jerusalem, Israel. Segraren på Golgata är den evige fridsförsten och fredsförsten. Men då kommer han bara att bekänna sig till dem som här i livet tror på honom och bekänner sig till honom här. Därför är vår uppgift att mana och uppmana människor att tro på Jesus, att omvända sig, bekänna sin synd och ta emot hans förlåtelse till frälsning, för att vara redo när han kommer. Det finns en annan villoväg där Israel kan få allt för stor betydelse och komma i centrum. Israel kan till och med bli viktigare än Jesus själv. Då får det synliga för stor betydelse. Vi får inte glömma att Guds rike inte är av denna världen. Judarna blir frälsta på samma sätt som vi naturligtvis. Det sker genom omvändelse till Gud, bekännelse av synd och förlåtelsen genom Jesus, Guds son. Det var så alla de judiska lärjungarna i Nya testamentet blev frälsta. Samma gäller idag. Ingen människa blir automatiskt frälst för att han eller hon är en jude och alltså född i bland Guds egendomsfolk. Gud handlar med Jerusalem, men det är inte detta Jerusalem som är vår framtid. Det är det himmelska Jerusalem som är vår moder, som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 4. Om Israel blir i centrum, då vill man som bli så mycket judisk som möjligt. Det är inte det som är vår kallelse. Vår kallelse är att bli mer lik Jesus, som är andens verk i oss. Då får vi också en kärlek från Gud till det judiska folket. Det kommer helt naturligt. Därför att Gud älskar ju sitt egendomsfolk. Hela Galaterbrevet handlar om skillnaden på det gamla förbundets krav och nya förbundets frihet. Allt för många som följer lagen, högtider och dagar, alltså det som är, kallas judendom, de kommer allt djupare in i det. Och med tiden kommer Jesus mer och mer i skymundan och förlorar betydelse. Lagen kommer att ersätta Jesus. Och här måste vi varna. Det är en farlig väg när man kommer djupt in i detta och förlorar tron på Jesus. Vi har sett det hos åtskilliga vänner till oss. Och jag tänker särskilt på ett par vänner som mer och mer talar om detta att uppfylla lagen och alla högtider och allt detta i Gamla testamentet, men som mer och mer sällan nämner Jesus överhuvudtaget. Jesus måste i allt vara den första, den största och den främste och i centrum. För alla Guds löften har sitt ja och sitt amen i honom. Det är bara i honom som den dubbelexponerade bilden blir fullständig. Om vi lägger till något riskerar vi att förlora Jesus och att komma ur nåden. Men mer och mer i denna sista tid så kommer enligt Bibeln den här dubbelexponerade bilden, som vi uttrycker det, att bli en bild. Tydlig och klar, där det judiska folket som är Guds egendomsfolk tillsammans med alla troende och frälsta genom Jesus Kristus blir ett folk. Allt kommer liksom att föra samman till en bild. Tydligt och klart. Och det är som jag sa, när Jesus i centrum och det är i honom som den här bilden blir fullständig.